Det är torsdagen den 8 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss så här i valrörelsens sista skälvande dagar. Avgörandets stund närmar sig med stormsteg och snart har vi ett resultat. Vi ska som vanligt försöka guida er genom den senaste dygnets händelser och försöka skapa mening och peka ut riktning i samtidens kaotiska tumult. Med mig för att göra det idag har jag två av ledarsidans finest, nämligen Mattias Svensson och Tove Livendal. Varmt välkomna båda två.
Tack!
Tack så mycket!
Och jag tror knappast det tarvar någon större introduktion. Jag tror lyssnarna vet mycket väl vilka ni är. Men jag ska bara fråga, mår ni bra?
Ja, tack. Mycket bra.
Efter omständigheterna.
Så gott man nu kan må 3 dagar före ett riksdagsval när man jobbar på en ledarsida. Hörrni, vi ska gå rakt på vårt första ämne. Gårdagens tv-duell mellan statsministerkandidaterna Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. I 90 minuter stod det mot varandra igår, direkt sänt från Uppsala. Mattias, såg du detta?
Ja, det gjorde jag. Lite i efterhand.
Ja. Såg du det med nöje eller förfäran?
Ja, det ingår väl i jobbet. Men lite kul bara ändå. Mm.
Och den första frågan man ställer. Vann någon?
Trillade inte av stolen nu, men kandidaten jag höll på tyckte jag vann.
Ja, och vem var det då?
om du behöver säga Ulf.
Ja. Och på varför gjorde han det? Hur vet man att någon har vunnit, så att säga?
Nej, det är ju en subjektiv bedömning. Men jag tyckte att den typ av frågor som kom upp med vad man kan göra åt den organiserade brottsligheten, inte minst som hängde över mycket energin med de policymisstag som finns inom landet. De frågorna tycker jag gynnade Ulf framför Magda. Det är svårt att ha verkligheten och resultatet av 8 års regerande emot sig på den punkten.
Mm. Så det var en gynnsam agenda då som verkligheten helt enkelt hade skapat. Tove, delar du Mattias syn att det var Ulf Kristersson som gick segrande ur det här?
Ja, det gör jag. Jag tycker att han i min bok så vann han där på väldigt många plan. Och sen är det är ju helt klart 2 vuxna i rummet. Så att det är ju på det sätt också det är ingen dålig duell. Inga dåliga debattörer som står där, någon av dem. Men jag tycker att han uppvisade det som bäst närvaro. Han hade också fin både bredd och djup och seriositet. Och Magdalena Andersson var inte dålig, men det var liksom en annan division. Och Ulf Kristersson klev verkligen fram igår.
Mm. Både liksom, så att säga, mentalt och intellektuellt, men även fysiskt var han ju rörd. Han liksom en hel del och verkade energiskt på det sättet. Jag delar faktiskt er slutsats. Det är lite ironiskt, tror jag. Jag vet inte om du minns det igår när vi satt och pratade i podden, så nämnde jag att jag inte hade varit så imponerad av Ulf Kristersson tidigare när du och Peter satt och berömde honom. Men han visar ju precis det som ni sa igår, en kunskap, närvaro och att han bottnade i de politiska sakfrågorna.
Han hörde nog dig och tänkte att nu ska jag visa Andreas.
Ja, låt oss hoppas det. Vad tyckte ni om formatet, det här med att medborgarna fick, de var utvalda av Sveriges Television förstås, men de fick ställa frågor. Ja, ganska enkla men kloka frågor. Var det bra, Tove?
Jag tycker att det var bra. Jag tycker den som har beskrivit det bäst är vår inrikespolitiska kommentator Henrik Torehammar, som skrev så här: formatet där riktiga människor ställer riktiga frågor och tvingar fram en värdighet helt utan falukorvar. Och jag tycker att det märks att det blir liksom på ett annat, man kan liksom inte hålla på och giddra för mycket när det står riktiga människor där och ställer frågorna. Sen måste jag, med det sagt, så tycker jag att det är oansvarigt av SVT att ställa en mamma som har förlorat sitt barn på scenen, och att hon ska ställa en fråga som egentligen blir orimlig att ställa till politiker på det sättet. Det blir liksom en indirekt skuld eller ett ansvar som politikerna ska ta som är orimligt att ålägga dem. Och där tycker jag att SVT gjorde fel.
Mm. Jag förstår vad du menar. Samtidigt blev ju just vid den frågan, det var ju då, för er som inte såg det, en mamma som hade förlorat sin dotter igen, som helt enkelt var förbipasserande i en gängskjutning. Det blev ju en väldig nerv i rummet där, och det var ju ett tillfälle man kunde ju ta på stämningen. Det utsatte ju verkligen våra statsministerkandidater för en extrem utmaning, kan man väl säga.
Absolut, och det är bra tv, det är bra underhållning, så att om man lägger den... Det är som ett kriterium, så är det helt rätt bedömning. Men jag fick lite känslan som när jag hörde ett sommarprat av en förälder som precis hade förlorat sitt barn i en terrorattack. Jag kände att det är lite för prematurt. Det här kanske man som redaktör skulle vara lite mer, vad ska man säga, omtänksam om den person man ställer fram för att åskådliggöra en fråga.
Det var i alla fall, det kan vi vara överens om, det var ju inte läge att dra fram falukorv eller kolbit eller något sånt där i det läget, utan då var det verkligen att svara så mänskligt och så genuint man kunde. Mattias, vi kan dröja oss kvar vid detta. Reagerade du också på detta, att det här blev lite nära och felaktigt, missriktat på något sätt?
Jag vet inte, för samtidigt, alltså maktlösheten som förälder, särskilt då i ett utanförskapsområde där det här sker, det är människor vi ofta inte ger någon röst i medierna, och jag tror kanske att man inte ska vara för försiktig heller i att kunna göra det. Så jag tyckte att det var viktigt att hon fick vara med, fick tala för de, ja, alla de inblandade som inte har bett om att få bli inblandade i de här konflikterna och visa hur det drabbade. Det blev liksom det ultimata vuxentestet, tycker jag, på alla håll.
Ja, onekligen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hörrni, ni som båda har en viss relation till Ulf Kristersson och har känt honom tidigare och sådär. Som vi såg honom igår, är det sån han är? Ja, med förbehåll för att han förstås inte är helt privat i sådana här sammanhang. Men låg han nära sin person? Vad säger du, Tove?
Ja, jag tycker att det var en rättvisande bild. Det är en person som är mycket duglig, duktig, kunnig och engagerad. Jag som tycker att Ulf Kristersson hade några av sina bästa år när han var socialborgarråd i Stockholm, just därför att engagemanget var så äkta, tycker jag. Det fick ju komma fram igår. Och som jag faktiskt sa i podden igår, det är ju som en idealisk lärare för ens barn. Men liksom, han har liksom både kunskap och kompass, så att jag tycker att det kom fram bra igår.
Mattias, som en av tidigare fotsoldat till Ulf Kristersson vid slaget i Lycksele, kände du igen din gamla general?
Ja, alltså Ulf har ju varit och flängt lite. Han har varit både nymoderat och SD-kamrat på senare år. Och jag har varit kritisk både när han kramat Myrdal och SD. Men med detta sagt liksom, så påminner han ju om att han gör det utifrån en position där han bottnar i sin egen kompass. Och då har man... det är lite Göran Persson i... om vi går händelserna i förväg i våra Tobes intervjuer som vi har publicerat. Han säger något väldigt klokt om kompromisser. Att den som är tydlig med sin egen agenda har också möjlighet att kompromissa. För man vet var den här personen är på väg. Och Ulf är en sån person. Alltså, vad gäller honom själv, så vet man var han är på väg. Man vet var han står. Och då kan man unna sig att ta... att liksom samtala med andra, inspireras av andra. Och sen håller inte jag alltid med, men jag menar, det hör till i partipolitiken. Men man vet han fick artikulera för en huvudsaklig inriktning i svensk politik som har saknats i den här valrörelsen, och det tyckte jag var viktigt.
Mm. Han hade ju starka, Mattias har redan nämnt energi och brottsligheten. Även i socialpolitiken så hade han ju starka inslag, tycker jag. Han visar ju sin det som Tove nämnde sin bakgrund där. Och också när det gäller arbetslinjen. Tove, fanns det några områden du skulle säga att Ulf Kristersson hade lite svårare att få fram sitt budskap eller framstod som lite svagare än sin konkurrent?
Nej, men det blev ju en annan... alltså Magdalena Andersson tände ju verkligen till där i avsnittet om skolan och den här marknadsskolegrejen. Och där tycker jag ju att han gjorde det bra som inte backade eller föll undan på folkpartistisk manér. Mm. Utan jag tycker där stod han ju stark. Men det är klart att där blir det en annan... Det blir en annan balans i rummet. För där är hon den som går till attack. Och han blir den som försvarar. Så där bytte de ju roller för ett tag. Och det var ju, återigen då, utifrån underhållningssynpunkt så var ju det välkommet att det blir en annan dynamik i rummet för en stund. För att hon var väldigt så här stillastående, även, både retoriskt och rent rörligt i rummet. Så att det var ju, det var intressant. Och där blev det ju, det blev mer nerv. Och det visar också hur mycket de själva går igång på den frågan på socialdemokratiskt håll. Och det är ju också en viktig sak. Det är inte bara frågan om att man ska svara rätt och ha liksom snygga formuleringar, utan är det någonting som ens egna verkligen känner att det här är viktigt? Så att det, där kommer han väl, där blev det mer jämnt.
Här har jag en fundering/fråga. Det sades ju innan valrörelsen att Socialdemokraterna skulle göra ganska mycket med skolan, marknadsskolan, vinster i välfärden som, i allmänhet. Och där vet man att det finns ett starkt folkligt stöd. Det har inte blivit så mycket av det. Där har jag min teori att Socialdemokraterna också skyggar för en diskussion där de plötsligt kommer anklagas för att låta hundratusentals barn stå utan skola. Och är det någonting politiker vet, att lägger du ner skola med 100 barn så kan det kosta dig ett val, och det kommer kosta dig all din tid och dina presssekreterare kommer sjukskriva sig. Men lägga ner skolan för 400,000 barn, det skulle vara en sån opinionssmäll, oavsett om man har liksom befolkningen med sig i övrigt, så att det skulle inte partiet riktigt klara av. Och därför är Socialdemokraterna ganska försiktiga i den frågan. Vad tror ni om den teorin, Mattias?
Ja, Magdalena Anderssons talskrivare har väl redan haft anledning att sjukskriva sig, men i alla fall den som fick skulden. Men
förstår du vad jag menar? Det finns en dubbelhet här.
Kärnkraftshaverier. Men ja, alltså jag tror väl på ett sätt att det är viktigt att inte låta sig lura sig av ett välordnat Twitter-drev. För det här är ju liksom en... Det här är en viktig sak i de chattrande klasserna i innerstäder. Det är en viktig sak på Twitter. Det väcker upp väldigt mycket engagemang där. För där har man sett ganska kackiga friskolor och man har hört om dem och det talas om... Man ser liksom exempel på betygsglidning och liknande som är problem som behöver hanteras, inte minst för att liksom, det här motståndet finns på riktigt. Men jag menar... Ute i landet finns människor som har valt en friskola för att få någonting bättre och just fått någonting bättre också. De hörs inte lika mycket i den här innerstadsdebatten, men de är definitivt väljare. Och jag tror att det är där någonstans som socialdemokratin har märkt att det här flyger kanske inte lika mycket utanför Stockholms innerstad.
Mm. Men det låter ungefär som det som jag tänker. Tove, vad säger du om skolan och vinster i välfärdens potential som valfråga för socialdemokratin?
Men det är ju så att den funkar till en viss grad bara, och sen så finns verkligheten som Mattias inne på, och den har man. Och det är ju så med flera frågor av där den nationella valdebatten eller Twitter grälarna, de ger inte en rättvisande bild, och det är många ute i landet som får säga, jo, så här är vår hållning på nationell nivå, men här i den här kommunen så tänker jag så här kring allt ifrån vindkraft till friskolor eller vad det nu kan vara. Mm. Och här blev det ju, jag tyckte det var intressant att den som fick ställa frågan om skolan var en friskolelärare som såg helt vanlig och sympatisk ut. Det var liksom ingen Joakim von Anka. Så det var inte liksom en sån här torgmötesmatchad frågeställare. Till Magdalena Andersson. Man skulle ju kunna tänka sig, och det är ju absolut tycker jag en realitet som jag tror att Socialdemokraterna, det är en del av verkligheten som de vill tala till. Man skulle kunna tänka sig att det hade varit en lärare i en kommunal skola som såg med förtvivlan hur elevunderlaget på den egna skolan blev svagare, eftersom en hel del av dem högpresterande eleverna, välfungerande eleverna hade lämnat till mer välfungerande och högpresterande skolor och därmed blivit av med alla kuddflickor och kuddpojkar som numera går på mobilfria skolor och klarar sig bra i skolan, medan den här läraren då var kvar med alla som skulle behöva extra stöd och kanske skulle ha behövt språkförskola och så. För det är ju också, det är ju en verklighet för många skolor, och det är den jag tror att Socialdemokraterna vill komma åt och tala till. Och det tycker jag är vällovligt, men då inte på det här sättet att man säger att problemet är de här skolorna som fungerar väl och som folk söker sig till. Mm. Så att, men det var, jag tycker det var uppfriskande att, de här frågorna som kom inte var de som man förväntar sig ska komma, utan det kom från andra håll. Mm.
Det hade ju varit roligt ifall den där friskolläraren verkligen hade haft på sig cylinderhatt och frack och damasker.
Och bara monockel.
Så här, ja, monockel. Och bara,
det hade varit roligt om man tjänade så bra på friskolor. Det hade jag varit,
ja, men så skulle han haft en karbass bakom ryggen eller så här, att kommer jag inte få piska ungdomarna längre ifall... Det hade varit kul ifall, vilken kupp om SSU hade smugit in en sån. Hörrni, Magdalena Andersson ska vi prata lite mer om. Många bedömare sa ju efteråt att hon egentligen inte var där för att ha någon stor konfrontation, utan var där för att vara president och ja, låta den här lilla bråkiga underhuggaren Ulf Kristersson, han måste nu inlämmas i laget, för egentligen var ju alla överens om att Sverige ska styras under socialdemokratisk ledning. Tove, hur tycker du hon lyckades med att vara samlande och icke-konfrontativ, och är det en klok strategi i så fall?
Nej, jag tror att så här, det hade fungerat om inte Ulf Kristersson hade varit så bra. Hade han varit lite mer aggressiv, då kunde hon ha framstått som den här lugna, trygga personen medan han får runt som någon mops där. Men han stannar ju liksom vid punkten där han är engagerad, och då framstod hon mer som passiv. Så att även om så det visst, de försöker med presidentkampanj, hon ska vara storsint och generös och inte vara den som söker konflikt, kunna svara upp till dem som säger att varför käbblar ni bara, kan ni inte bara komma överens? Och de försökte hon ju prata med, men igår så föll inte det ut så väl, därför att Ulf Kristersson gav inte den fond som hon hade behövt för det.
Nej, det lät ju snarare som hon aspirerade på en mer junior ministerpost i hans ministär istället för tvärtom,
ja,
tänkte jag.
Men sen handlar det också om att hon är en intelligent person, och hon hör ju att Ulf Kristersson är grundad, så att hon har ju inte så mycket för att ifrågasätta heller. Mm.
Ja, Mattias, har du några reflektioner kring detta?
Jo, det är ju talande att du tar upp det, för alltså Magdalena Andersson håller ju med här på punkter som Moderaterna har drivit regeringen framför sig redan under den här regeringsperioden, och som Magdalena Andersson vet att hon inte har gehör för bland sitt tänkta regeringsunderlag. Och det här är ju talande för att det landskap vi kommer att få efter valet. Får vi en borgerlig regering så kommer den att i många frågor behöva samarbeta med en mogen socialdemokrati. Får vi en socialdemokratisk regering måste de, om de ska få igenom något vettigt, söka samförstånd med Moderaterna och andra borgerliga partier. Så oavsett liksom vilket val man väljer, men sen kan man få mer eller mindre, men det är återigen Ulf visar ju på det sättet att det finns liksom ett brett stöd för mycket av det han vill göra, och han vill kunna gå fram med det utan liksom de här reservationerna och hemskorna som blir om man ska regera till exempel med Miljöpartiet.
Mm. Hörrni, ikväll är det ny tv-debatt. Då är det TV4 som ansvarar. Man sänder av någon outgrundlig anledning från Eskilstuna, och samtliga partiledare deltar. Tove, kommer du bänka dig ikväll också?
Ja, möjligen. Jag kommer sitta i bil så att vi får se hur uppkopplingen är.
Mm-hmm, okej. Okay. Mattias då, du är bänkad.
Jag får se, men det ingår förmodligen i mina åtaganden.
Ja, det kan du ge dig fan på. fråga bara där. Har ni något tips om tilltugg, mat eller dryck eller snacks eller något sånt där till som passar till politiska helkvällar framför tvn? Tove, du är ju en menyvän.
Ja, men jag säger extra allt.
Extra allt?
Allting gott alldeles för mycket som Edvard Blom skulle ha sagt. Jag är ju inte så mycket för antingen eller, utan jag gillar både och. Så jag skulle förorda ett dignande plockbord. Något annat duger inte.
Mattias, du då?
Jag är ju sån här som äter upp allt godis som finns, men det tror jag redan jag har gjort. Så jag försöker dessutom låta bli. Så jag har några knäckebrön från Konsum som är väldigt bra snacks. De är salta och goda, men inte jätteonyttiga.
Annars hinner du ju köpa en påse ostkrokar, det vet du.
Oh, fy fan. Jag hinner smälla i mig den första 15 minuterna också. Ja.
Jag ska dock varna för excesser här. Själv tog jag med en gin och tonic faktiskt igår framför tvn. Och det slutade med att jag stavade Magdalena Andersson fel två gånger på Twitter innan jag slutade twittra. Så
men det gjorde säkert debatten bättre.
Ja, faktiskt. Ja, det kanske det gjorde faktiskt. Jag drack varenda gång någon sa... Nej, strunt samma. Jag tänkte göra ett drinking game, men... Sånt är farligt. Varje gång Magdalena Andersson sa jag håller med Ulf Kristersson, då drack jag och då slutar det som det gjorde. En annan fråga, delvis förknippat med det här. Tove har varit inne på det här, men rekvisita, sånt förekommer ju i debatter ibland. Det brukar ju väcka både glädje och bestörtning. Vi minns alla kolbiten. I år har falukorven gjort entré. Tove, du är bekant med den. Mattias, vad tycker du om den? Och det här, nu har jag mitt manus här. Understruket, se till att Mattias inte skämtar här.
Ja, nej, det är förstås ingenting att skämta om. Den filmiskt bevandrade vet förstås att det kan tillgodose mycket, mycket hunger. Men för det mesta så äter man det ju.
Men poängen är det här bara tramsigt eller är det någonting som politiker kan kommunicera något vettigt med?
Det är klart man kan kommunicera något vettigt, jag menar, och det är ju det vi minns fortfarande att Gustav Fridolin viftade med en kolbit och att Vattenfall inte skulle äga kol. Och sen minns kanske färre att det gjorde de ändå. Och sen sålde de det vidare så att nu äger tjeckerna det och eldar med det istället. Så
kommunikativt funkar det alltså?
Men det gör det ju liksom. Men det blir ju samtidigt också, det blir ju en sån här snackis och snackisar blir rätt pajiga. Alltså det blir ofta är det ju händelsen i sig som när FI brände pengar. Alla vet att de gjorde det men få har koll på varför. Mm.
Tove, är du bekant med en figur som heter Magda Märta Löfostar?
Nej, det är inte.
Det är alltså då att jag har hämtat detta från Ebba Busch Instagram. Det är ett mjukisdjur, alltså en gris som hon Ebba Busch tydligen brukar visa upp på sina valmöten, och det ska då symbolisera alternativet till vänster, inte att de är svinaktiga utan att de är en gris i en säck, närmare bestämt. Är det roligt?
Jag säger som Göran Persson, det uttrycket tar jag inte i min mun, inte ens i den här podden.
Okej, kanske ingenting som går hem. Då ska vi gå vidare och då ska vi passa på att presentera en liten nyhet på vår sida. Tove, om jag säger i högermarginalen, vad säger du då?
Äntligen, säger jag då.
Ja, berätta.
Ja, vi lanserar, idag berättar vi om att vi kommer att köra en ny gammal vignett med start på söndag, och det är ju då just namnet i högermarginalen som faktiskt var namnet på Fredrik Johanssons blogg, men han skriver ju numera kröniker och i långformat och bloggar inte. Och sen har vi dessutom hittat en sån här typografisk illustration, ett utropstecken som man använder just i marginalanteckningarna för det riktigt viktiga. Och det utropstecknet återuppstår från ledarsidan på 90-talet under Håkan Hagvall. Mm. Så att vi ägnar oss åt återbruk, och det gäller ju då också med skribenterna som är kända för ledarsidan. Så det är dels Susanna Popova som ju har varit kolumnist fram till i somras, och sen så är det Per Gudmundsson som är gammal ledarskribent som återvänder till spalterna.
Mm. Och vad hoppas du att dessa båda skribenter ska kunna erbjuda med det här formatet?
Ja, här kanske vi ska avslöja, Andreas, att det är både du och jag som hoppas, för du har ju faktiskt varit med och arbetat fram det här formatet också. Och där har vi ju tittat på att den opinionsjournalistik som vi ägnar oss åt, den är ju väldigt mycket dag för dag. Och ibland så behöver vi ha förmågan att titta lite snett utifrån på det som sker. Det kan vara så att man är så upptagen med att liksom ha ögonen på den boll som rör sig att man missar det intressanta vid sidlinjen. Så att det är tanken att de ska kunna bidra med. Så varje söndag kommer de kommer turas om då, varannan söndag att skriva.
Mm. Och vi hoppas ju att de kommer skriva saker så som, ja ni vet, jag har funnit ett i sanning underbart bevis för detta, men tyvärr är marginalen för kort för att skriva ner det som den stora matematikern Fermat, jag vet inte hur han uttalas, skrev. Men jag hoppas att marginalen räcker för att de ska kunna skriva allting. Jättekul tycker vi det här förstås, att Per och Susanna kommer in på det här sättet. När vi ändå är inne på sidan så ska vi då, ja, Mattias har redan varit inne på det. Tove, du har ju gjort 2 riktigt seniora intervjuer som har publicerats där. Du har träffat 2 före detta statsministrar som rattade Sverige under en dynamisk och omtumlande tid på 90-talet och därefter. Nämligen Carl Bildt och Göran Persson. De här intervjuerna kan både läsa på sidan och lyssna på i sin helhet i podden. Tove, varför ville du intervjua dessa 2 föredettingar?
Därför att människor som har kunskap och erfarenhet och större delen av sin karriär bakom sig kan, om man har tur, vara riktiga guldgruvor. Men det beror på hur stora de är som personer. Alltså om man, graden av prestige och generositet och reglaget däremellan. Men de här, jag har båda varit beredda att dela med sig, och jag tycker att det ger perspektiv framför allt, och insikter som, apropå det där med marginalen, att man, det kanske inte kommer fram i det dagliga, men när vi satt och funderade på vad vi kunde tillföra till den här valrörelsen, så förutom då de här manifesten som har varit väldigt uppskattade, våra personliga valmanifest, så var det här ju också ett sätt att addera perspektiven till en debatt som ofta blir väldigt liten och snäv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och vad hade då de att säga oss fåkunniga ungdomar? Om vi börjar med Göran Persson, vad tyckte du föll ut tydligast från den intervjun?
Nej, men dels så tycker jag ju att han kommer till sin fördel. Det är ju en person som har haft rykte om sig att liksom kunna vara ganska bufflig och så, om man ska uttrycka sig försiktigt. Men det är, tycker jag, det är rätt fint att en sån person också utan omsvep erkänner att han har gjort misstag och fattat beslut som inte blev bra, ägnar sig en del åt självkritik. Och det där tycker jag är, det är bra när människor växer på det sättet, för då kan de dela med sig. Och sen har han ju då några områden som han pekar på sakpolitiskt. Dels så berättar han ju att han hade en idé om en kommunreform. Ville ha lite större kommuner, färre kommuner. Utifrån det faktum att vi har väldigt många som inte alla klarar sina åtaganden på ett bra sätt. Mm. Men han, av valtaktiska skäl så kom den reformen aldrig fram där innan 2026, och sen så förlorade de ju. Mm. Och det hänger ju ihop också med det här med, vi pratade om migration därför att det blev så tydligt 2015 att staten la ett stort problem i knät på kommunerna som en del löste väldigt bra, en del inte alls kunde hantera. Mm. En annan fråga som jag tycker att han tar upp bra, det är ju Sverige och EU och hur vi förhåller oss till det där, och att vi då kanske lite för glatt och aningslöst har suttit här och tagit emot 10-talet direktiv av olika slag, och det sammantaget gör nu att vi sitter och ser hur det svenska skogsbruket plötsligt liksom blir ifrågasatt och ska komma från Bryssel och styra det. Och det där, han pekar liksom på en aningslöshet som vi har haft, att vi inte har varit tillräckligt duktiga på att försvara våra intressen i EU. Och det är ju någonting att lära sig av. Och det är inte för sent som man säger, men det gäller ju att vi blir medvetna om hur EU fungerar.
Jag har faktiskt inte lyssnat på hela intervjun, men jag antar att taxonomin kommer upp här exempelvis.
Absolut.
Det var ju en jättepuck som landade i Sverige och påverkade oss alla och en mängd olika branscher på olika sätt.
Jo, det är det ju. Men sen är det ju också det att vi har ju då haft, han pekar på ett antal direktiv. Det kan vara klimatdirektiv, det kan vara vattendirektiv, art- och djurskydd och sådär. Och där är ju Sverige, vill ju alltid vara produktig och bäst i klassen. Mm. Så när vi implementerar de här, då tar vi mest. Vi ska maxa. Och det gör ju att summan av det där, det blir plötsligt en situation som vi kanske inte är bekväma med.
Mycket intressant. Vad sa Bildt då?
Jag tycker att det som då uppfattas som kanske mest provokativt, och det säger väl någonting om vilken tid vi är inne i nu, det är att han, när han på frågan om Sverige är ett bättre land idag när han var statsminister, liksom utan en sekunds tvekan säger åh, mycket bättre. Mm. Och det är ju lätt att glömma bort, för att vi har en fruktansvärd situation med kriminaliteten. Men då blir det också lätt med en sån fråga att vi bara ser en sak. Men jag tycker att det han tillför nyttigt är ju liksom en idégrundad syn på världen. Och förståelsen för hur, inte bara att länder kan bli friare, utan liksom nödvändigheten av den. Så att, det finns ju ett ord som har kommit att bli skällsord, och det är globalist. Mm. Då är man liksom någon slags aningslös globetrotter som svävar högt och liksom skiter i människor bakom. Jag tycker att han är globalist i den bästa bemärkelsen. Därför att han förstår att det är inte liksom bara 9-åringars framtid i Sverige, utan det är 9-åringar i Kiev, för den delen också i Moskva eller i Ankara, som är ett gemensamt intresse. Och han liksom, den sortens perspektiv på världen tycker jag är inspirerande. Mm.
Ja, väldigt bra att du har gjort de här intervjuerna, tycker jag. Jag har sagt att jag inte lyssna på helt på Göran Persson, men de är läsvärda och säkert lyssnasvärda också. Mattias, några reflektioner som du har gjort när du har tagit del av dessa tvänna herrars tankar om samtiden?
Nej, men liknande. Jag tyckte ju för min del att det var uppfriskande med någon som just tar det här långa perspektivet och ser till allt som har blivit bättre. Det är ju väldigt roligt att det kan provocera. Det är ju bara rättvist. Han har ju rätt. Jag tycker Persson också är inne på det. Liksom. Han delar förvisso upp det och tar det som har blivit sämre också. Liksom. Men nyanserat och både och. Men också att han är inne på vad som krävs för att göra det. Därför att de här förbättringarna är ju på många sätt inte planerbara, men det går att föra en politik som gynnar det eller inte, och det handlar ju om att våga från politiskt håll släppa taget och gneta ner skatter och ta bort snarare än tillföra nya regler och annat, och då kan man få sånt som svenskt IT-under och annat som har ju liksom berikat oss i många, många decennier efter att besluten fattades, och sen har det inte hänt så mycket mer. Så Carl Bildt var ju också med under den period som la grunden för mycket av den goda utvecklingen, och illustrerar också att det var länge sedan vi hade den typen av regering. Regeringen Reinfeldt sänkte skatter, men de var usla på ordentliga reformer. De flyttade runt pengar inom biståndspolitik och annat, men det var väldigt lite av handfasta liberaliseringar av exempelvis arbetsmarknad och hyresmarknad och allmän konkurrenskraft och handel i världen och den typen av liberaliseringar vi skulle behöva för att kunna se fram emot en bättre framtid. Mm.
Jag känner verkligen igen det där med att man, det här med, om man är minst optimistisk, då åker man på smäll. Jag skrev ju mitt valmanifest om att vi lever i en så fantastisk tid och möttes av rätt mycket sura miner. Jag tror det finns en kunskapslucka här, alltså folk har helt enkelt inte koll på hur graferna ser ut. Det finns liksom en extrem, framförallt inom Sverigedemokraterna och vänstern, så är man ju överens om att Sverige blev bra, var bra fram till slutet av 1900-talet, sen dess har det gått ner. Men det finns ju inte en siffra på social och ekonomisk eller kulturell utveckling som inte pekar uppåt jämfört med, alltså under den här generationen, den tid vi har växt upp. Och det verkar, ja, med undantag kanske för brottsligheten när det gäller liksom dödsskjutningar såklart. Men det är ju, de märker vi av för att de sticker av mot en annan väldigt positiv utveckling. Så ibland vill jag liksom sätta hela SD-vänstern på framför skolbänken och bara ägna mig åt grafer i 48 timmar framåt. Men jag tror inte de kommer dyka upp.
Men det är ju inte det, är det inte det man har gjort vid lite fel tillfällen? Jag jobbade på posten. Och vårt postkontor hade då liksom uppgivit i någon sån här medarbetarenkät, så kom det fram att vi var inte så nöjda. Och reaktionen från huvudledningen var att vi ordnar ett möte, och dit till det mötet så kommer ledningen och talar om för oss att vi har det fan bra. Och hör sen.
Okej, jag fattar din poäng, Mattias.
Ja, jo, men alltså, så har det ju använts. Folk har bara, men kommer inte lite många nu här på min bygd, eller nu är vi rånade för tredje gången, eller nu vågar Nisse inte gå hem från skolan, så var det inte när jag var ung. Och då kommer någon, ja, men vi är i genomsnitt mycket rikare än förut.
Ja, Mattias, jag håller helt och hållet med. Jag kommer absolut inte argumentera för att dödsskjutningar inte är något problem, för att fickstölder och checkbedrägerier har minskat. Men jag menar ändå liksom att kunskapen om liksom den ekonomiska, bara att veta hur disponibel inkomst för hushållen har utvecklats bara sedan år 2000, som inte är så jäkla långt bort. Det är ju liksom när Expedition Robin som var populärt i Sverige, de flesta av oss minst, har ju varit enorm liksom.
Ja.
Och det, ja, jag tror vi är överens om det här, Mattias.
Vi är helt överens. Jag ville bara, alltså, det har ju använts lite autistiskt från liksom frihetshåll. Förlåt,
Definitivt. Nu
trampar jag på ännu en tå i den känsliga samtiden. Men okänsligt, utan hänsyn till vad mottagaren har. Och det är ju en grundläggande poäng att framsteg för ett samhälle, de kräver att alla eller de flesta känner att de är med. Det har alltid varit från Adam Smith, folkens välstånd och sånt där. Det är en innovationsprocess som kommer underifrån, som man känner. Och jag tror att många inför framstegen har känt att det här är något som några sysslar med och som ska tryckas på oss och som kanske inte nödvändigtvis gör min vardag bättre. De var inne lite grann på det med AI och sånt där, att ja, men om mitt jobb ryker. Och tryggheten ligger ju inte i att ha kvar samma jobb hela livet, utan tryggheten ligger ju i att en ekonomi är tillräckligt dynamisk för att man ska kunna byta jobb ett par gånger under livet, och att det händer tillräckligt mycket annat så att det blir liksom vinster för alla. Så den här rädslan för dynamiken förstår jag dyker upp, men problemet är ju inte att vi lever i en så enormt dynamisk ekonomi, utan att det tvärtom avstannar på många områden.
Så är det.
Hörrni, vi måste ju ändå, ska vi inte prata om den här riktigt prestigefulla frågan som ändå kom upp under intervjuerna med Bildt och Persson, nämligen att de fick välja vilken av våra valmanifestaffischer de tyckte var bäst.
Absolut, Tove. Bra att du håller ordning på oss. Du tog orden i min mun. Ja, vilka var det som vann i statsministerns ögon?
Ja, men det var ju...
Han var inte blygsam, Andreas.
Jag sitter ju här med vinnarna. Det var ju så att Carl Bildt valde ju Mattias budskap om frihet helt enkelt. Och
ja,
Göran
jag vill ju trots allt lyfta fram Karls omdöme i sammanhanget.
Och Göran Persson, han valde ju Andreas Erikssons En härlig tid.
Mm. Du ser, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till detta, men det är bra, Tove. Ja, det får man i alla fall lyssna på och tänka på så här i valtider, att det finns mycket klokskap hos dessa gamla politiker.
Ja, Eriksson, det är mycket att leva upp till.
Vi ska gå vidare. Jag tänkte plocka upp en grej som avslöjades idag på förmiddagen faktiskt. Det var Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson som var för några veckor sedan, var hon ute och framträdde i Skäggetorp. Och då inför publiken där säger hon, och syftar på Liberalerna då, att, nu ska jag citera, man vill tvångsomhänderta era tvååringar om de inte pratar perfekt svenska. Och då ska man veta då att Skäggetorp, det är ju ett sånt här, det är en förort eller område i närheten av i Linköping som är särskilt utsatt, och det är inför en publik då som, ja, där tvååringarna kanske inte pratar perfekt svenska alla gånger. Och det här är ju förstås väldigt, väldigt knepigt, men Mattias, hur illa är det, tycker du, att man pratar så här om andras förslag och missleder väljarna?
Alltså jag tycker ju i sig att det är väldigt sorgligt att man, alltså Vänsterpartiet och Liberalerna har helt olika ideologi. Det borde finnas tusen saker man kan vara öppet och ärligt oense om utan att förvanska den andra ståndpunkt. Mm. Så det är ju i sig ett fattigdomsbevis. Och det är liksom ingen liten skarvning utan en extrem skarvning som blir direkt lögnaktig. Och den blir ju direkt farlig i ett sammanhang där vi vet att människor som hamnat lite utanför det svenska samhället som inte nödvändigtvis kan språket så bra, i de kretsarna har det ju spridits konspirationsteorier riktade från olika håll, från islamistiska intressen, från ryska intressen och annat som vill så split i landet om just att barn omhändertas inte av hänsyn till barnens bästa utan liksom riktat mot olika folkgrupper. Och att spä på den typen av konspirationsteorier och misstankar är liksom så enormt oansvarigt att det borde krävas. Alltså, jag skulle ha full förståelse för avgångskrav mot att vara en upphöjd partiföreträdare om man beter sig på det här sättet.
Och det leder till att barn inte heller kanske får den hjälp de behöver för att helt enkelt föräldrar blir rädda.
Folk blir rädda för att söka sig till sociala myndigheter som är där för att hjälpa dem. Mm. Och det är ytterligare en anledning, jag har betonat det många gånger i samband med sverigedemokratiska förslag som jag inte alltid upplever är inriktade på att just jobba med människor i de här områdena. Och det är så oerhört viktigt att liksom inte trampa på den tilliten bara för att vinna politiska poänger. Mm. Sen tycker jag att det finns ytterligare så, och det är liksom kring motiven. Är det en strategisk lögn eller är det politiska samtalet så upphetsat att man i sin partipolitiska ekokammare faktiskt tror att det här är sant? Jag vet inte vilket som faktiskt är värst.
Ja, men så tokiga kan inte vara vänsterpartisterna då. Eller ja, vi kan fråga Tove, vad tror du? Hur blir det såna här galenskaper?
Det är svårt att veta, för det är klart att i sina värsta stunder så kan ju partier få drag av sektmentalitet. Mm. Och då blir det, som Mattias säger, ekokammare och man liksom viskleken och innan liksom, det har gått laget runt så har det förstärkt. Så att Men jag tycker i det här fallet så är det liksom inte en vad ska jag säga, ideell valarbetare som plötsligt dök upp, utan det här är deras rättspolitiska talesperson.
Mm. Ja, det är inte ett kommatecken i en budget som hamnat fel.
Nej. Ni får se att filmen ligger ute. Mm. Jag tror det var Expressen som först ut med den. Hon säger detta rakt ut. Det är medvetet. Det är inte... Jag blev fruktansvärt upprörd, måste jag säga. Det här gick bortom liksom vad man normalt kan tåla i en valrörelse.
Sen är jag tror att jag är lite förluttrad av att jag har ju varit medlem i Moderaterna och vi har ju fått höra där att vi äter barn liksom och sådär. Så att det är liksom, det har funnits historiskt sett, nu kanske det där håller på att se annorlunda ut, men var man moderat fick man stå ut med väldigt mycket fulltolkningar.
Oja, väldigt, väldigt mycket sådana här skrönor har dragits förut och liksom i sammanhang som inte blir lika virala heller liksom, på gott och ont, både liksom för att konspirationer kan inte få samma globala sprängkraft. Men också för att det blir inte lika hotfullt då liksom. Det blir inte lika allvarligt övertramp. Ja, sossarna ljuger, men det har de alltid gjort liksom.
Mm. Ja, vi får hoppas att de sista tre dagarna av valrörelsen, att vi inte kommer få se fler av den här typen av övertramp. Hörrni, dags för att runda av. Jag tänkte avsluta bara med att fråga, hur laddar ni här inför söndagen? Vad kommer ni ägna de två sista dagarna åt, Tove?
Jag gick ju faktiskt och röstade igår och har jobbat på här nu och så där och förproducerat lite. Så jag ska faktiskt ägna ett par dagar åt att gå på fjället och andas frisk luft, få perspektiv och lite skönverk i låren. Och så kommer jag hem lagom till valen kommer och det ska börja kommenteras, skrivas och förhoppningsvis följas hur en moderatledd regering kan börja arbetet med att få Sverige på någon annan väg.
Mm. Du drar till fjälls. Mattias, du då, hur laddar du?
Jag drar till Norrköping.
Jaså? Av alla ställen.
För kyven.
Ja. Ja, men det är väl inte, det är inte så illa. Kommer vi höra någonting från dig eller kommer vi säga från Peking hörs det inget?
Nej, därifrån hörs det väl inte så mycket. Men sen kommer jag tillbaka på valdagen och röstar i vanlig ordning på valdagen. Jag har väl nästan bestämt mig för vad jag ska rösta på.
Ja, men vad bra. Då kan jag skickar över några liberala partiarbetare ikväll och bearbetar
det. Och rådbråka. Det blir nog inte samma intensiva övertalningsförsök som när jag proteströstade på Miljöpartiet.
Jag själv ska försöka sätta mig in. Jag har flyttat till en ny kommun sen förra valet, så jag ska försöka sätta mig in i kommunpolitiken lite bättre. Så det får jag nog ägna kanske ikväll åt. Eller imorgon kväll. Hörrni, vad trevligt att ni kom till mig idag och pratade. Tack så mycket Tove Livendal och Mattias Svensson.
Ett nöje. Så mycket.
Ja, det är ett sant nöje att ha er här och det är ett sant nöje att ni lyssnar, ni som lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är välkomna att höra av er till redaktionen med synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Snart är ju valet över, vardagen återkommer och det finns massor med saker att prata om. Så det är bara att höra av sig med tips och förslag på ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.